Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hallå, hallå!
Hallå, hjärtat i halsgropen här.
Mm. Jaha, är det så? Det är så mycket pynt och grejer som ska hålla på med.
Nu jäklar ska allt upp. Åh, herregud, ja. Far som en skottspole mellan diverse olika tillställningar och julavslutningar och pynt som ska inhandlas. Och, ja, det är allt möjligt.
Det var faktiskt något som skrev mitt Instagram när jag skrev så här: december, är det här ändå så här jobbigaste månaden? För jag tänkte, jag skrev det på en bild från gymmet. För att det är min absoluta favoritstund. Det är när jag går till gymmet. För det är ostört, det är bara jag så här, lyssnar på någonting jag gillar. Jag går runt och lyfter lite. Jag står på bandet en stund, sen tar jag bastu en stund. Och det är så här, det är bara så zen. 100%. Och att jag känner att nu gör jag det mycket mer för lugnet och min egen tid. Alltså nästan mentalt.
Ja.
Snarare än fysiskt. Att det är så här, så här, känner livet komma tillbaka.
Du åker iväg till downtown och återhämtar dig en och en halv timme typ. Och sen kan veckan fortsätta.
Ja. Precis så är det. Men det är ju mycket nu. Det är ju mycket med alltså pyntandet och bakandet. Och sen alla sociala grejer. Alltså det är julavslutningar och det är jullov som kommer upp. Det är ju... nu är det någon så här Lucia-fest jag ska på. I helgen hade jag ju... då var det ju Shepherd of Sweden som hade en liten lanseringsmiddag här med Malin Eklund och dem.
Såg jättemysigt ut.
Det var faktiskt väldigt kul. Väldigt roligt. Jag satt ju med Maria Montazami som lyssnar på podden.
Hej Maria! Tack för att du lyssnar.
Hon är så härlig. Hon hade en liten recension. Hon tycker att jag är lite bett ibland. Men att det är också kul.
Ja, okej. Okay. Ja. Var hon missnöjd med din totala sågning av min önskelista förra veckan? Tyckte hon att du gick för hårt på där mot kniven?
Det kan hon nog ha tyckt.
Ja. Nej, men vad heter det? Jag sitter ju här då verkligen med stressen i halsen, tänkte jag säga. Det, så säger man inte. Men för jag ska ju iväg här på ett event som du säger varje år att du gärna skulle vilja gå på. Och det är ju Gustav Viktors julkonsert.
Ja, gud.
Ja, de har kört...
jag säger ju faktiskt det varje år. Det har ju varit några år nu jag har sagt
ja,
det.
Faktiskt.
Fortfarande inte gått.
Det här året missade du med bara några veckor. Vanligtvis så är det ju, finns det ju inte en chans att du kan se det, för du är inte här.
Men
nu har de kört då hela helgen och kör sin sista spelning idag. Då fick jag faktiskt ett sms från en kompis som skrev såhär, ska du gå på deras konsertkväll? Det hade jag verkligen inte tänkt. För jag har känt, dels har jag ju sett, jag har ju varit. Och jag bara såhär, på autopilot tänker att jag inte kan, för att någon ska ju vara med barnen. Men då hade jag glömt bort att mamma var uppe över helgen och stannar tills imorgon. Så att jag har ju barnvakt. Så då blev det så här lite spontan grej. Så det ska ju bli väldigt mysigt.
Ja, gud vad trevligt. Det låter väldigt härligt.
Ja.
Julstämningen. Men jag känner ändå, den börjar ju ändå infinna sig på något sätt. Förra veckan var kanske peak, mycket att göra och planera och fixa. Liksom både i hemmet och med jobb och så här. Jag hade ju också den här julmarknaden på... Alltså det finns det här märket där vi pratat om innan. Heather Taylor Home som gör rutiga dukar.
Ja.
Och bland annat, de gör allt rutigt och det är så sjukt fint. Alltså, det är verkligen så här otroligt. Och det säljs alltså väldigt mycket i samma butiker som Moreno säljs. Det säljs på Amber Interiors, det säljs på en annan av mina favoritbutiker som heter Nikki Kehoe här i LA. Alltså hon finns lite överallt, så här Goop. Men jättefina grejer. Så då bjöd hon in Moreno till en liten så här kul julmarknad med lite olika kvinnliga brands då som stod och liksom, ja, vi stod där och hängde och så kom folk förbi. Det var väldigt, väldigt trevligt faktiskt.
Gud, det låter jättemys. Alltså var det på ett ställe eller var det utomhus? Alltså,
det var i deras butik i Westwood på västra sidan, alltså typ Beverly Hills. Så det var verkligen toppen inne i butiken. Inte att vi såg ut och frös.
Nej, för det gör ju inte ni. Vi har också börjat tina upp här borta. Det här underbara vintervädret som du fick uppleva är ju, som vi alla vet, inget som består. Så nu är det slask då, överallt. Ja, och plusgrader.
Ja. Hoppas det liksom blir lite vinter innan jul då. Det finns fortfarande hopp.
Ja, litet hopp finns fortfarande. Men jag håller med det här om att i julstämningen börjar infinna sig. Vi har ju fått in granen, pyntat, bakat, alltså gjort allt det här som man ändå förknippar med julförberedelserna på något vis. Mm. Så att, nu är det så här, komma hem och verkligen mys. Stjärnorna hänger uppe äntligen i fönstret och så vidare. Så det är bra. Mm. Men du, nu måste jag bara följa upp på en grej från förra veckan. När vi pratade om enkel versus dubbeltäcke. Jag var ju alltså då övertygad om att våran generation ändå var på din och min sida. Med dubbeltäcke. Det har ju visat sig att det var ju vi som var helt aliens i denna fråga. Nej. Jag har inte fått ett enda medhåll på dubbeltäcket. Däremot har jag fått så sjukt många DMs om människor i våran ålder som sover med enkeltäcken. Och nu börjar jag omvärdera detta.
Victor kom hem och du har helt bäddats om där hemma.
Ja, därför att senast i natt faktiskt så låg jag och tänkte, är det dags för mig att köra enkeltäcket? Och egentligen känner jag lite grann så här, anledningen till att jag var helt övertygad om att dubbeltäcket var den stora grejen, det är ju den här deppigheten i att ha två separata täcken, som jag tyckte. Nu har det ju visat sig att så deppigt är det inte.
Nej.
Och då tänker jag kanske att jag ska tillåta mig själv ett enkeltäcke at some point in life.
Ja, vet du, jag läste faktiskt en artikel om det här i, nu vet jag, fasen, var det Wall Street Journal eller var det New York? Skitsamma, jag läste en artikel om just det här. Det, rubriken var någon så här, är du kär i någon som sover dåligt?
Mm.
Och så var det då någon sorts svar då på den här problematiken.
Mm.
En av lösningarna var faktiskt dubbeltäcke, fast det här var ju ingenting som riktigt rekommenderades. Det var ju en alien sak att ens föreslå, för det här var ju en amerikansk artikel, här skulle man aldrig ha det.
Nej.
Men om man hade det så stod det också att då kan man bädda med ett dubbeltäcke över för att skyla det här.
Ja, precis. Alltså att ingen ska se.
För det var det de sa ju, så att ingen ska se liksom hur det ser ut. Så det är väl det du får göra då. Men andra lösningar var ju också då bland annat att man skulle sätta sig själv eller partnern i göra en sömnstudie.
Ja.
Jag vet inte hur ofta man gör det i Sverige, men här känns det som att folk faktiskt gör det lite. Att man då blir, man sover och får, antingen så sover man på en klinik då, där de hela tiden så här, mäter allting och hur man sover och djupsömn och hur man vaknar och så vidare. Vilket jag inte förstår hur det ska gå till för dem. Är man en människa som sover dåligt, hur ska man kunna sova på en klinik då? Men
nej.
Jag vet inte exakt hur det går till, men det kanske funkar. Men man kan tydligen också göra sådana här sömnstudier hemma och utvärderas då utifrån det. Och sen så ska ju då en av de absolut bästa lösningarna för dålig sömn vara KBT.
Mm.
Men en annan sak som kanske var det ultimata enligt undersökningar och som de sa behöver avstigmatiseras, det är skilda sovrum.
Ja.
Det är det absolut bästa för alla. Och att man då liksom har en lösning att man så här, kanske ligger i sängen tillsammans innan och håller om varandra, spoon for a little bit. Och sen då när det är dags att släcka lampan, då går man in och lägger sig i sitt sovrum. Men det kanske inte är så dåligt. Alltså på riktigt.
Men är det inte, det måste ju ändå vara så majoriteten av i alla fall människor med småbarn ändå har det.
Ja, vet du,
alltså ofrivilligt.
Ja, ofrivilligt, exakt så. För i natt var det så här, alltså, så här, han har snarkat så mycket nu, han är ju förkyld igen. Stackaren blir förkyld jätteofta. Och det var sådana snarkningar och jag bara, det här går inte. Och då vaknade Tage och jag bara, Tage, det är ingen fara. Jag kommer in och lägger mig hos dig.
Ja, exakt. Ligg kvar där du är, mamma kommer.
Jag kommer. Ja, och det var ju toppen då. Men det var så här, aj, fy fan, detta snarkande, alltså det är helt vidrigt. Men du, och på tal om det här, och skilda sovrum och relationer och att rädda den och så vidare, så var det faktiskt en av de här tjejerna på den här marknaden i lördags.
Mm.
som heter Stephanie, som gör alltså helt fantastiska små porslins, alltså det är skålar och fat och sådär. Hon säljs också på väldigt mycket samma ställen som Moreno, som till exempel på Mohawk General Store. Hon säljs i Europa också, tror jag. Hon gör jättefina grejer. Och hon brukade vara en postpartum doula, var hennes jobb innan hon satsade helhjärtat på det här. Det tyckte jag också var intressant.
Vänta, postpartum doula?
Ja, att hon hjälpte kvinnor då som
har... Nyförlösta.
Nyförlösta som har går igenom...
depression.
Depression efter. Och att hon arbetar med dem och... ja, har gjort det i alla år fram till för typ 2 år sedan eller något sånt där.
Mm.
Och hon är skild också. Och då pratar vi lite om det här med skilsmässor och med... För hon skulle på ett bröllop i New York och det var ett jättestort kul bröllop. Och det här var antagligen sista bröllopet i hennes vänskapskrets som skulle på. Och då säger jag, ja... Alltså det kommer väl ändå en andra andning snart. Alltså jag känner att det är på väg, i alla fall min umgängeskrets, så är det så här, snart är vi inne på andra äktenskapet. Mm. Och så var ju, ja, är ju jag det och så vidare, och så ja. Pratar vi om det. Men, och det här har varit så här, jag vet inte, top of mind det senaste. För det är ju den här tiden i livet där det här händer väldigt mycket. Jag var väl ganska tidig, helt ärligt, i vår umgängeskrets med att skilja mig, eller? Mm.
Ja, jag har ju några stycken, men det är säkert fler säkert fler som komma skall, och jag håller med, du var absolut
en av de första.
Ja.
Mm.
Alla de med dubbeltecken, de kommer ju härnäst.
Ja. Exakt. Mm. Nej, alla de utan menar du?
Nej, de som sover med. För det var ju också en, för jag var ju tvungen att grotta vidare i detta då. För att alla tydligen hade varsitt täcke.
Dubbeltäcke?
Nej,
jaha, alltså, det är det du kallar. Du kallar alltså ett täcke för dubbeltäcke?
Ja, exakt. Och då var det ju någon studie där som påvisade att, eller som hävdade att sover man då med ett täcke bara då, så leder det till irritation, att man liksom ligger och sömndepression och allting. Så att det i sin tur då kan leda till skilsmässa. Så att, vi får väl se. Men du är absolut tidig bland mina kompisar med att skilja dig.
Ja, men jag tror att jag var det, även liksom här. Och sen så har ju jag väldigt många av mina så här vänner där man känner så här, ja, här, alltså, jag skulle nog ändå, jag vet ju några som kämpar liksom, och så får man se liksom, för det går ju att kämpa igenom saker. Men det är inte alltid det funkar. Men man är inne i det på något sätt just nu. Och på Thanksgiving så var vi hemma hos några vänner och hade middag, och det var ju super trevligt. Och det är ju jättemånga barn, alltså alla familjer, det var barn, det var vuxna och alla sprang runt och alla hade ju hur kul som helst. Sen kom då en annan kompis med mig, och hon kom själv. Mm. Och hon hade, ja men hon hade ett sånt meltdown. Du vet, bara alla känslor på samma gång. Och det är så här, hon är då skild sen, alltså 6 år tillbaka.
Mm.
Hade en jättejobbig skilsmässa. Alltså den var verkligen traumatisk.
Mm.
Hon hade också varit med honom sen hon var så här, ja men 17 typ. Alltså de har alltid varit tillsammans.
Mm.
Och jag tror att hon har levt väldigt mycket... hans liv, om du förstår vad jag menar. Alltså det har varit, de har flyttat hit för att han fick jobb, det var hans kompisar de umgicks med, han var alltid så här högljudd och syntes och liksom var någon sorts mittpunkt ofta. Och jag tror att hon liksom var så van vid det, så när han då lämnade, han träffade någon annan, och när det tog slut, då var det, alltså hela hennes värld följde samman. Hon kände ju sig så otroligt, otroligt, otroligt sviken. För det var ju också då att folk visste om det här. Och ingen hade sagt det. Och det är ju också så här klassiker. Mm. Folk vågar ju inte riktigt säga. För, alltså det är ju jättejobbig sak att säga.
Mm.
Det, liksom hela dynamiken tror jag i vänskapskretsen blev ju annorlunda. Folk började liksom ta sida. Det var ju en tjej som hade liksom klivit fram och berättat det här då. Och hon... drog ju sig också undan sen, för hon kände liksom som att hon hade skadat och förstört. Alltså hon blev också så att hon kände sig typ dum.
Mm.
Det blev, allting kom liksom på kant på något sätt för henne. Och nu då så är det så här 6 år senare och hon är liksom på en bättre plats. Hon har ju så klart, hon har flyttat, de har gett ett barn tillsammans. Men hon känner ju att hon inte liksom, ja, men har kommit vidare. Hon har liksom inte hittat riktigt vem hon är utan honom än, vilket ju är...
Alltså vilken fruktansvärd känsla, ärligt talat. Alltså att känna att man inte är någon utan den andra. Alltså så att man har sån oidentitet själv. Alltså,
mm.
Och som du säger, så här, har gett upp allting och levt hans liv och så vidare. Och sen bara mattan dragen under fötterna och så står man bara där.
Mm.
Och sen dessutom, on top of everything, så ska man dela barnet då med den här människan.
Precis, och då har man så här ett barn. Och så är hon så här, hon är ju också, hon är ju väldigt rolig, ska jag säga. Alltså, man garvar väldigt mycket, hon är ju så här, drar väldigt mycket skämt för att liksom ta sig igenom saker.
Mm.
Men hon är så här, ja, men hon är singel, hon är drygt 40, hon hatar sitt jobb. Alltså hon hatar sitt jobb så mycket. Mm. Och så har hon liksom ett barn. Och då var ju det här barnet med sin pappa på Thanksgiving. Och Thanksgiving i USA är ju som jul är för oss. Det är ju en jättestor högtid. Och där var ju alla barn överallt och hon var själv. Så jag fattar att det här liksom blev en sån stark, stark känsla.
Mm.
För att det är ju, om du föreställer dig själv att du skulle vara separerad och känna dig jävligt ensam. Och vara ensam utan barnen på jul, alltså.
Mm. Usch, hemskt.
Ja, så läste jag faktiskt en intressant artikel om det här. Det var LA Times, de pratade med en terapeut som jobbar just med väldigt så här, jobbiga skilsmässor. Och hon hade så många bra spot-on-saker som jag läste. Detta är ju också så här, en tid som jag tänker, jag får väldigt mycket kommentarer och DMs från folk som går igenom skilsmässor eller har gått inom skilsmässor och så här, hur tar man sig vidare och så här, för det är väldigt många grejer som alltså är jobbiga och speciellt så här, första julen, andra julen, tredje julen, alla jular, men att det är väldigt speciellt. Jag minns ju själv min första jul som separerad.
Mm.
Och att jag precis, för då hade jag ju precis flyttat in här, jag vet inte om du minns det.
Nej.
Jag flyttade in i det här huset, alltså mitt hus, typ 2 dagar innan julafton. Det var precis innan julafton jag fick nyckeln till huset. Och hade väl, alltså jag hade ju inte så mycket möbler, men jag kommer ihåg att det var min kompis, mina kompisar Pernilla och Lotta som kom hit och alltså så här, hjälpte mig flytta in. Jag hade ju tagit någon gammal soffa, minns jag, från gamla huset. Och hade glömt fötterna till den. Så den stod liksom, det var som någon sorts, det var någon asiatisk vibe i vardagsrummet. Allting var så här på golvet. Och jag minns att vi så här, drack vin, satt där inne och livet var så jävla upp och ner. Det var så här, vad händer? Kommer jag att bli okej? Okay? Kommer det allting att lösa sig? Jag har ingen aning.
Alltså det är, på ett sätt är det lite PTSD för mig också att prata om den här tiden, för att det var ju så mycket allt möjligt som hände, men vi pratade ju väldigt mycket om hela tiden så här, att man ville se in i framtiden, hur ska det bli? Och nu när du säger
exakt,
att du satt själv med 2 kompisar i ditt hus, alltså för mig är det ju,
jag
har
glömt på en soffa utan ben.
Ja, exakt. Jag har ju glömt bort att du har bott i det där huset själv. Alltså, och jag menar, det var ju en tid mellan din separation och Sev också. Men är ju Sev en sån otrolig given människa i livet. Så att, för mig är ju det där huset ert. Alltså det är som att ni alltid har bott där och det är som att ni alltid har varit tillsammans. Fan vad deppigt nu när jag tänker tillbaks på vad hemskt det var. Alltså sorgligt också.
Ja. Nej, men det var det ju faktiskt.
Ja.
Fast vet du, det var faktiskt väldigt blandat också. För att det var mitt hus. Och den känslan var så väldigt speciell. Att det var så här, mitt. Och att jag lämnade något som var jobbigt. Och att jag kom in i något som var bara mitt. Det fanns inga så här dåliga minnen här. Det fanns ingenting som var ångest egentligen. Nej. Utan det var i alla fall mitt. Och jag hade liksom en sån otroligt så här, fin vänskaps... så här grupp som hjälpte mig, det är ju faktiskt allt. Mm. Alltså jag vet inte vad jag hade gjort, alltså utan vänner hade det varit, alltså det hade varit tufft. De var ju allt för mig.
Ja.
Men det var ändå så här, som du säger, alltså den jobbigaste grejen av allt som höll i sig säkert så här 1,5-2 år var ju alltså sån otrolig jobbig känsla i magen att så här, jag vill bara veta vad som ska hända.
Ja.
Alltså, för det är det absolut, absolut jobbigaste. Vad ska hända? Hur ska livet bli?
Nej.
Alltså, kommer jag ha råd med saker? Kommer jag kunna bo kvar här? Kommer jag få jobb nog? Kommer jag att träffa någon? Kommer jag vara själv nu? Alltså allting, man vill bara veta. Man vill veta så att allt... Alltså, kommer barnen att ha det bra?
Mm. Ja.
Det var, ovetskapen är det absolut jobbigaste. Alltså, ja. När hela livet som man känner det försvinner och man står där, då är det jobbigt.
Och i ditt fall då, alltså om man nu ska jämföra med din kompis då, som verkar ha fastnat typ i den där,
ja,
den tiden. Hon vet ju inte heller, det verkar som att hon kan inte heller ta sig framåt, alltså eftersom hon har fastnat där.
Nej, jag vet, och det är så fruktansvärt jobbigt alltså. Det är så jävla hemskt, och jag vet inte vad man ska göra åt det. Jag försöker liksom... jag hade ju en sån övertygelse ändå om att... jag tror så här, känslorna, det var ju inte som att... Jag var ju liksom inte kär. Jag tror att hon har ju fortfarande en känsla, alltså en kärlek till honom.
Ja.
Det var ju ändå över när vi separerade.
Hon har ju en förhoppning förmodligen att det eventuellt en dag kan bli dem igen. Eller alltså den i sig, så att hon är inte öppen för nytt heller. Alltså så att hon blir helt låst i sin tillvaro.
Ja, men alltså, men det här är ju också någon sorts inställning. Man måste nästan så här själv, tror jag, bestämma att jag ska vidare, jag ska inte stå... Alltså att man måste faktiskt välja någonstans att jag ska vara glad. Jag ska inte låta det här hålla mig tillbaka eller göra mig ledsen. Jag ska vidare. Mm. Man måste mentalt bestämma sig, och så får man jobba efter det på något sätt. Jag vet inte, det låter nog enkelt kanske, men jag tror att man måste ha bestämt sig för någonting.
Och den här veckan samarbetar vi återigen med Kids Brand Store.
Mm. Every teen's first choice in fashion.
Denna otroliga sajt för oss föräldrar som inte riktigt kanske har koll på vad det är som gäller och vad som är rätt. Som kidsen skulle ha sagt. Då kan man klicka in sig där och få liksom kurerad vägledning, eftersom det här är handplockade plagg från de världsledande märkena i modebranschen. Och för att de jobbar nära tonåringar, så att de vet vad tonåringarna vill ha, och äldre barn.
Mm.
Storlek 140 uppåt är det ju.
Och det här är också, ska jag säga, väldigt så snygga kläder i så här riktigt bra kvalitet och bra designers, vilket man ju uppskattar. Och barn som är, som sagt, stora barn är väldigt kräsna. De har ju bland annat Gant, som jag tycker är ett så här fantastiskt snyggt märke, som också är precis så här spot on i mode, vad man ska ha på sig just nu, lite så här preppy. Väldigt mycket just piqué-tröjor, som jag vet att jag nämnde förra veckan också. Och sen har de här jättesnygga relaxed linnen, alltså både skjortor och byxor, som jag alltså skulle älska att köpa till, och som jag tror att Tage skulle älska också. Att ha liksom på sommar, på skolavslutningar, på midsommarafton, alltså allting, alltså skönt och supersnyggt.
Verkligen. Besök kidsbrandstore.se, så kommer ni själva kunna se hur mycket fina grejer det finns till barn i storlek 140 och uppåt.
Den här artikeln jag läste i alla fall, då var rubriken Are you going through a high conflict divorce? Det gör ju verkligen inte alla. Det är ju inte alla som har en jättesär bråkig skilsmässa. Folk är ju faktiskt väldigt duktiga på att separera och göra det på ett snyggt sätt. Men periodvis kanske kan du ju ändå... Är det ju konflikt såklart. Alltså det är ju en jättegrej. Man kommer inte vara överens om allting. Sen så är det väl mer eller mindre. Men det var det som var rubriken i alla fall. Och då var det en terapeut då som heter Virginia Gilbert som just specialiserar sig på par och skilsmässor och sådär. Och det tyckte jag, hon hade så här många intressanta saker att säga.
Mm.
För det första då så pratade hon om vad det är som leder till skilsmässa. Mm. Och då sa ju hon det här om det är att folk har ett täcke.
Okej.
Okay. Nej, jag skojar.
Jag bara, det låter helt sjukt att det var en amerikan.
Du bara, nej, ja, du skulle tycka det låter helt sjukt. Du skulle väl tycka att det här var helt rimligt att det togs upp. Du är liksom helt inne i det nu.
Ja, om det hade varit en svensk artikel, då hade jag varit 100% med. Men misstänksamhet uppstod när det ändå var LA Times eller vad det var.
Ja. Nej, men det handlar om men att man har olika värderingar är en väldigt stor grej, säger hon. Att man själv, alltså så här, man har olika kanske mål i livet. Eller liksom att man, den ena älskar familj, den andra vill ut och ha kul hela tiden. Att man, alltså det är ju så här ett problem kanske.
Alltså hur man prioriterar också på något vis.
Ja, men ja, prioriteringar i livet. Att ja. Man har, ja, men precis. Och vad man tycker är kul. Alltså man måste liksom tycka att samma saker är roliga på något sätt, tror jag.
Ja.
Hon nämner ju även då non-monogami eller att vara monogam. Vilket ju känns helt sjukt. Det är klart man är monogam i en relation. Ja. Men det stämmer ju inte för alla. Vissa Nej. Kanske tycker det är helt okej att ha öppna relationer. Jag vet inte.
Mm.
Men sen så pratar hon just om så här, om man är sexuellt kompatibla. Att man gillar samma sexuella grejer.
Mm.
Det är ju inte alla som gör. Alltså det är ju ett stort problem. Ofta är det ju att den ena vill ha mer sex än den andra. Och det är ju ett problem. Det är ju ett jätteproblem för många. Pengar, naturligtvis. Ekonomi bråkar man om. Det är ju en jättestor grej. Väldigt många som alltså, bränner sin relation över bråk, över ekonomi.
Mm.
Och sen så missbruk är ju ett stort problem om någon kanske dricker för mycket eller ja, spelar, I don't know vad det är. Men att det blir, tar liksom en så stor grej, så stor del av den personens liv att det blir liksom nästan som en otrohet så att säga.
Ja.
Men just de här grejerna, värderingar, pengar, missbruk, sex, det är liksom problemen.
Mm. Jag bara tänkte på Christian Gidlund, Viktors kompis, som dog i cancer. Han sa ju väldigt mycket bra saker. Men bland annat så har han ett ganska känt citat där han rabblar upp då vad man inte ska göra för att livet är för kort. Liksom. Och då så säger han ju bland annat då att man inte ska jobba för mycket. Låt inte känslorna stanna i bröstet. Prata och bråka aldrig om pengar. Och det är så här, det är någonting för mig som är så här, alltså bråka aldrig om pengar, för det är en sån världslig sak i sammanhanget, alltså så här, livet tillsammans. Och det är klart att man kan vara ekonomiskt pressad, det är inte det, men att så här, bråka om pengar, det är så jävla onödigt ärligt talat.
Men alltså, men om man är jävligt pressad, då är det väl lätt att säga,
ja,
att det är onödigt,
jag vet,
men man gör ju det
såklart. Ja, såklart, men det är sån, alltså, det är verkligen så här, just pengar i sammanhanget, sen är det ju lättare sagt än gjort, därför att om man lever tillsammans med någon som du säger eller liksom prioriterar annorlunda, så blir det ju ett bråk, men jag vet inte, jag tänker ofta på det, om det är liksom saker som man är så här, ja, men jag vet inte, det kan vara små grejer, då känner jag alltid bara så här, bråka inte om onödiga grejer.
Nej, jag håller med. En annan sak hon sa som jag tyckte var väldigt intressant, och det var så här, another one is mismatched adult attachment styles. Och att det här är väldigt vanligt, och det här kan jag vet inte, det här kan jag känna att jag har haft i relationer, till exempel, att någon har liksom den här behovet av bekräftelse hela tiden, att man måste liksom få, man måste bli om, pussas, vara nära, hållas om, man behöver bekräftelsen av relationen hela tiden, att man finns där, och att den andra kanske tycker att det känns alldeles för mycket, det blir nästan en stress och de liksom vill dra sig undan för att det blir för mycket. Det är också ganska klassiskt. Och det kan jag känna igen från relationer jag har haft.
Yeah.
Att jag har varit den som vill ha mer kärlek. Och att killen har tyckt att det var så här, nej men lugn. Typ, jag vill inte ligga och hålla om dig på natten. Jag vill ligga själv eller jag vill vara här. Att jag har varit för mycket.
Men det blir också, det tänker jag måste vara otroligt vanligt sen när man får barn. Alltså att det kan leda till konflikt. För att det oftast blir för kvinnan, tänker jag, naturligt att all den energin går till barnen.
Men du, det här håller jag med om. För det här kan, så här kan det nog vara lite för oss nu. Mm. För jag känner att jag kan ha varit den andra personen tidigare i livet. Men nu i vår relation, absolut. Att det är så här, jag håller om alla barnen. Och håller på och tröstar och kramar och pussar och sjunger och vissar och har mig. Mm. Och sen då på kvällen när vi ska så här, slappna av och är klara. Nej men alltså då vill jag ju bara vara lite själv. Nej, ja,
låt mig vara.
100%, absolut. Och sen så beskriver hon då lite vad det är med high conflict divorce. Alltså vad är det som är high conflict? Och det är ju så här, när man liksom fortfarande psykologiskt liksom håller sig samman. För det är ju så här, när man skiljer sig, om man fortfarande bråkar efteråt. Alltså så här, inte sluta bråka. Det är ju ett sätt att fortfarande ha kontakt. Mm. Alltså emotionell kontakt.
Mm.
Alltså går man vidare och släpper det, då sitter man ju inte och håller på och bråka hela tiden. Då håller man inte på att texta den andra eller ringer den andra och bråkar om ditten och datten, utan man liksom väljer mycket mer the high road och bara låter vissa saker vara. Mm. För man vill gå vidare. Man vill inte stå där och stampa och hålla på och bråka.
Nej.
För det är ju ett sätt att hålla kvar.
Ja.
Och det tror jag kan vara väldigt viktigt, eller väldigt vanligt, och att det blir väldigt problematiskt. Ja, men, och sen då att detta också gör att det skjuts upp allting. Man kommer inte vidare i hela sin liksom, process med att man ska sörja vad som har varit, att man ska bli liksom bara mentalt gå vidare i livet. Man står ju kvar och stampar i själva separationen.
Jag undrar hur det där skiljer sig, för jag tänker att det borde skilja sig. Om man är i en relation där man gemensamt beslutar sig för att ja, men du vet, vi har växt ifrån varann och ja, men du, på ett lugnt och sansat sätt skiljer sig versus, alltså, som i det här fallet, då, hon blir bedragen och det är smutsigt och hej och hå. Alltså det gör ju att det alltså, jag menar, då blir man ju du är inte förberedd på vad som ska hända. Du alltså, det måste ju vara en mycket mer en sån typ av skilsmässa som gör att man hamnar där.
Ja, men såklart, ja. Ja, men så är det ju. Men, och det var inte, alltså egentligen så spelar det ingen roll om att den här artikeln handlar om high conflict divorce, för det var ju andra saker som var intressanta. Fast just, för det kan, men det kan ju ändå vara så, och det tycker jag är så här viktigt att man håller på då, om man håller på att separera, att man faktiskt inte håller på att bråka om små saker, för det är ju bara ett sätt att liksom hålla kvar och inte gå vidare, utan det ska man verkligen tänka på.
Men jag tänker på en annan grej, om man separerar i samförstånd, om man säger, då, och även om allting är lugnt och sansat under tiden som ingen annan träffar en ny, så måste ju ändå den grejen skulle kunna trigga en sån sak att man ska liksom, ja, hänga absolut fast vid någon och hela tiden håller på och behåller kontakten. Ja. Så det är ju fasen, det är svårt med skilsmässor alltså.
Ja, men det är ju svårt. Men just då så här ja, men alltså just när det är såna här riktigt så här bråkiga, då är det ju oftast att den ena kanske är har svårt att hantera känslor och liksom kan inte så här, sätta sig själv i någon annans skor, utan det är ju bara den personens tänkande och så här, det blir ju alltså så här, humörsvängningar, alltså det är ju kanske inte liksom en vanlig, ja, jag vet inte, det finns ju massa parametrar som gör att det blir en jobbig skilsmässa. Men något annat som sa som jag tyckte var så väldigt så här, bra råd, oavsett vad det är skilsmässa man går igenom, det var så här: they should ask themselves, alltså folk som går igenom skilsmässa, if they're clinging to hope that they can say or do something that will one day give their ex an epiphany. Alltså det här tror jag är så himla vanligt. Att när man separerar, att man säger en dag kommer han att fatta. Han kommer förstå att jag hade rätt och att jag gjorde det här, och han kommer inse att det är så här, alltså det kan jag ju själv känna med massa olika så här saker. En dag kommer förstå alla de här grejerna som jag alltid sa och som jag alltid tyckte, och det tror jag är jättevanligt. Och det säger hon att det är så här ohälsosamt att göra, och att man ska istället embrace the Buddhist concept of radical acceptance. Alltså att man behöver liksom inte tycka om sitt ex, man behöver liksom inte tycka att det är en toppen skilsmässa, men att försöka liksom förändra saker kommer bara att bli jobbigare. Alltså det gör ju liksom att tro att, liksom, att han ska ändra sig, att han ska förstå någonting, att det ska gå upp för honom, så här, det är liksom, det är för mycket. Man måste skita i honom, och det här gäller ju alla människor i livet egentligen. Och så ska man bara tänka på sig själv, alltså vad kan jag förändra, vad gör mig lycklig, acceptera att alla andra är som de är, och att jag är min egen. Så att jag kan bara liksom påverka mig själv, inte honom. Det tror jag är det absolut viktigaste. Och det gäller ju även i en relation. Inte bara en skilsmässa. Nej. Att man faktiskt ska komma ihåg det.
Intressant.
Ja, men är inte det? Alltså, jag tror verkligen att det är ett råd så här, generellt. Alltså i alla relationer i livet. Alltså med vänner. Allting. Sen så sa hon någonting också om att hon verkligen tror att skilsmässa kan liksom vara en katalysator för personlig utveckling. Mm. Alltså att man så här, vad vill jag att mitt liv ska vara och handla om? Att man blir liksom framtvingad att ta nya beslut och liksom en ny riktning i livet. Och att det är så här, faktiskt någonting man kan vända till någonting positivt. Att man liksom måste göra någonting. Och att det kan vara någonting man ska tänka på. Så att man inte just så här fastnar i någonting.
Nej, precis. Det tror jag 100%, alltså verkligen. Alltså att man måste, men även hur hemskt det än är med skilsmässa, så tror jag man måste försöka tvinga sig själv att ha det mindsetet. Att typ så här, nu händer det här av en anledning. Och då måste jag styra åt det hållet. Och vad ska jag göra för att komma framåt?
Mm. Sen tror jag så här, alltså om jag ska alltså komma med något som helst råd, så tror jag att det är så här, man måste så här, fake it till you make it nästan. För att det är ju, mycket handlar ju om tid också. Att det tar tid att läka, det tar tid att komma på fötter igen, det tar tid innan allting känns bra igen. Och under den tiden så får man gå upp på morgonen och borsta till sig och ta liksom kidsen till skolan och gå till jobbet och gå ut och ta en drink. Fast man kanske inte känner att hjärtat alltid är med. Men för det kommer liksom dit ändå till slut. Men fram till dess får man liksom bara dra på sig skorna och ge sig ut och göra det. Ja, men så här, också försöka vara lycklig ensam, tänker jag också. Alltså att man inte så här tänker, stressar över att man ska träffa någon ny, utan kanske ser det som ett tillfälle att vara själv och bara leva sitt eget liv och göra alla saker som man själv vill göra, och inte så här tänka på någon annan som man har gjort alldeles för länge. Tänka på sig själv, så här, unna en fina, mysiga saker som man mår bra av. Så här, ta varma bad, gå och träna, hänga med kompisar. Alltså så här, göra saker som får en att må bra och inte så här stressa efter nästa steg och vad som ska hända, utan bara veta på något sätt, bara så här, intala sig att det kommer att bli bra. För det blir det. Det blir bra.
Alltså ur ditt eget perspektiv, så här, känner du att du hade önskat att du gjorde någonting annorlunda? Alltså jag upplever ju att du har ändå varit otroligt, alltså helt sjukt stark i din skilsmässa. Det var ju, jag menar, det var ju mycket, det var ju inte bara dig att tänka på. Det var ju, du hade ju två riktigt små barn när du skilde dig dessutom. Och att göra allt det där som du just sa, och som du också gjorde, är ju helt sjukt att du ens orkade med tanke på att så här, sömnlösa nätter och hej och hå, bla bla bla, och ångest och, men kan du själv se så här, vilket du borde då, tycker jag, alltså, att du gjorde typ alla rätt i boken för att ta dig framåt, eller känner du att så här, jag hade önskat att jag hade gjort så, eller
alltså jag känner ju att jag önskar att jag hade vetat, alltså mycket mer känt lugnet att det kommer bli bra. För att jag gjorde inte det. Jag var ju så jävla orolig för hur allting skulle bli. Hur ska det gå? Jag vill inte vara utan barnen. Alltså jag hade sån så här ångest som höll mig uppe på nätterna. Så alltså jag sov ju så sjukt lite då. Kunde ju inte äta. Jag var så jävla smal. Alltså det var ju inte, jag mådde ju inte bra.
Nej. Det är faktiskt på riktigt bland det sjukaste jag har sett. Alltså när du mådde ditt sämsta.
Ja.
Det var hemskt.
Nej, men det gick ju inte. Nej, men jag mådde ju inte bra. Men så att jag tror så här, nej, jag är väl jättenöjd med att jag gjorde alla möjliga grejer. Men jag önskar att jag hade känt lugnet på ett annat sätt. Jag önskar att jag hade, alltså så här, jag vet inte. Jag vet inte vad jag skulle gjort annorlunda heller. För att det, nu var jag ju så, jag kände ju inte det. Nej. Jag var ju jätteorolig för framtiden och barnen och hur jag skulle liksom bo och skulle jag flytta hem till Sverige och alltså alla grejer, det var så jävla mycket som jag undrade hur det skulle bli, och det önskar jag att jag inte hade gjort, alltså för det, jag önskar att jag hade vetat att det är klart att det blir liksom, det kommer ju att bli bra hur det än blir.
Det
blir annorlunda men det blir bra, och jag önskar att jag hade fattat det, för jag tror att det hade tagit bort mycket av den ångesten och liksom den här sömnlösheten som jag hade. För att det var jävligt jobbigt.
Mm.
Så ja, jag ville bara säga det. För att jag tror att det är många som... ja, men alltså så här, jul, det är jobbigt. Man har liksom den här separationer. Och, alltså det är mycket. Mm. Livet är mycket ibland. Men det kommer liksom att bli bra på något sätt. Och man får se till att omgöra sig av vänner och familj och sådär. Mm. Och veta att det blir bra, bara.
Ja, exakt. Känna det.
Ja.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Du vet väl att du kan försäkra din hund eller katt hos Trygg-Hansa? Då får du till exempel hjälp med veterinärkostnaderna om din vän blir sjuk eller skadar sig. Läs mer på trygghansa.se och skaffa en riktigt bra djurförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Ja, nu blir det svårt att gå vidare här för att skilsmässa är ju ett otroligt djupt ändå samtalsämne. Jo, man skulle kunna prata om det i flera timmar.
Ja, men det skulle man. Vi kan återkomma till det också. Ja. Men nej, det vill jag inte att det ska vara. Vi får ju avsluta på en positiv not. Vi får ju ta, vi får ta tre gånger pepp här.
Ja, vi får göra det.
Tre gånger pepp. Det jag läste en så bizarr artikel om att det nu finns ett läkemedel för hundar.
Va? Vad menar du ett läkemedel för hundar?
Det finns ett läkemedel som, alltså det håller på att bli FDA-approved då, som är hälsovårdsmyndigheten i USA. De ligger väldigt nära ett godkännande för ett läkemedel som gör att hundar lever längre.
Aha.
Alltså att deras liv förlängs med ett år.
Okej.
Okay. Hur sjukt det är!
Ja, men alltså, jag är ju ingen hundägare själv, så jag kan absolut inte relatera. Men
nej.
Jag vet inte, alltså gör det från eller till? Undrar jag bara. Eftersom jag
vadå
själv
inte... från eller?
Ja, men jag menar,
ett år?
Jo, men
vadå,
det är hundar? Jo, men det är ett va? År. Men ska den här hunden då må lika bra som den gör? Alltså, så här,
ja,
är det så här...
ja.
Ja, det är inte... Ja. Det är inte så att den är gammal och grå ett extra år, så att säga.
Nej, nej, det vet jag i och för sig inte. Jag kan ju inte, det garanteras väl inte. Men det är ju så här, vi pratade ju om det för inte så länge sedan. Det här med att man arbetar just nu och tar fram olika mediciner då för att folk ska leva längre liv och att man ska liksom vara friskare längre och man botar cancer och så vidare och allt vad det nu är.
Mm.
Och det här är ju då hundarna som nu blev först ut med de här medicinerna som vi provar. Sa det till min brorsa och han bara, men vad händer om jag tar den? Bara, ja. Och det är väl klart, det här kommer ju säkert att hända. Folk kommer ju stoppa i sig den här hundmedicinen, kan man gissa.
Ja, kanske.
Ja. Ja, hur som helst, det är i alla fall på väg att komma ut på marknaden. Företaget heter Loyal, om någon nu vill läsa på lite extra om det här.
Det är ändå roligt att det har gått så pass långt så att det är snart dags att trycka på lanseringsknappen, så att säga.
Mm. Det här är någonting som är så top of mind för mig. Jag vet faktiskt egentligen inte varför, men det irriterar mig nästan varje gång jag är i matbutiken. Jag tycker ju inte om fettfritt. Det är mitt absolut värsta. Så fettfri yoghurt, fettfria så här, mjölk, så här minimjölk. Och så.
Ja, det är också, jag inte det jag så våra föräldrars generation också? Att det var så här, det var nyttigt. Allting som är minimjölk, light-produkter och sånt.
Jag vet, men vet du, jag tror fortfarande att rekommendationerna är, alltså från Världshälsoorganisationen, om man läser på säkert i Sverige också, så är det ju ofta att man ska ha så här, lättmjölk dricka och så här. Och i väldigt, väldigt många år, alltså sen 80-talet, så har man rekommenderat just lättprodukter. För man tror att det är så här, vanlig mjölk innehåller för mycket mättat fett. Och det är ohälsosamt och det leder till hjärtsjukdomar och så vidare. Så, och just därför, och här i USA i alla fall, när jag går i disken och ska leta efter yoghurt till mina barn och äta och sådär. Det är nästan svårt att hitta något som inte är low fat.
Mm.
Ja, det irriterar ihjäl mig faktiskt. Jag tycker det är äckligt.
Ja.
Och så är det jättemycket socker väldigt ofta i just de yoghurtarna istället. Det är som att de ersätter fettet med socker, vilket ju är sämre. Hur som helst, nu har de då kommit fram, enligt nya undersökningar, har de kommit fram till att det kanske faktiskt inte är så att det är sämre med vanliga, alltså så här, fettiga produkter, mjölkprodukter. Utan att vanlig röd mjölk och så här, yoghurt som har vanlig fetthalt och så vidare faktiskt snarare är bättre. De har inte kunnat visa på att det är fler hjärt- och kärlsjukdomar. De har inte kunnat visa på att folk som äter de produkterna är kraftigare eller väger mer än de som inte gör det.
Men är det inte det här som LCHF is all about?
Men jag vet inte, LCHF vet jag ju inte om den är bevisad att vara speciellt nyttig å andra sidan. Det är ju väldigt mycket fett där. Det vet jag inte hur man mår av i långa loppet.
Jag är för dåligt påläst på det här. Victor Norén hade kunnat komma in och ha ett långt övertygande samtal om detta. Han hävdar ju å det grövsta att all fett är bra. Att det, och det är socker då, DVS, carbs, som är den stora boven i dramat.
Viktdramat pratar han om då. Specifikt.
Jag vet,
för jag tror så här, för jag tror så här, hälsomässigt vet jag inte hur bra det är med mättat fett och sådär. Det tror jag faktiskt inte är så bra i längden. Men däremot så här, balanserad kost. Alltså allting handlar ju om så här, hur många kalorier får du i dig? Om du nu pratar om så här, viktgrejer. Men skitsamma. Hur som helst. Jag tyckte att det gav mig rätt i när jag går runt där och letar efter mina så här, feta yoghurtar. Och
allt
det nu är. Att jag säger ja, jag har rätt. Ah!
Ja.
Det här skulle jag vilja testa. Min nummer tre här. Det är en ny injectable moisturizer som de håller på med här i USA. Som heter Skin Vive.
Uh-huh.
Det här är väl en variant av, för den Profilo blev ju aldrig godkänd i USA. Den håller man ju på med i Europa och i Sverige och sådär. Och den är väl lite, Profilo tror jag är lite mer lik en filler nästan. Den är ju väldigt så här, vad ska man säga, inte tjock, men det är väldigt mycket hyaluronsyra. Det är någon liksom procent där i.
Jag fick vara med att Profilo var att man sprutar in kollagen typ under huden.
Nej, det är alltså fortfarande just, alltså det är fukt, men det ska då göra att huden på eget sätt bygger upp kollagen, förstår jag det som.
Mm-hmm.
Jag har ju inte provat Profilo. Men den här Skin Vive i alla fall ska vara mycket så här lättare. Det är någonting, det är nästan, alltså det är fortfarande att man injicerar, men det är med så här supermånga små nålar. Så att det är som att man liksom sätter fukt bara precis nedan, innanför huden. Och det håller i sig så 6 veckor, så att det inte är liksom någon så här jättestor grej. Men det har blivit väldigt populärt och väldigt, alltså man har sett väldigt fina resultat på det här. Det skulle jag ändå vilja prova. Det känns som att det är liksom någonstans mitt emellan. Det är liksom inte att man injicerar som man injicerar. Det är inte en filler. Det är snarare liksom ett snäpp upp från skin rollers med, det är liksom ett steg upp från skin rollers med just liksom någon fukt och sådär som går in i huden. Men ja, hur som helst. Den är väldigt populär och väldigt omskriven i USA just nu.
Men vad sa du att det här hette?
Skin Vive.
Men, och vad var det då, alltså till skillnad från, eftersom Profilo inte blev godkänt i USA, var det här som du sprutade in? Eller missade jag det?
Jag har inte sprutat in.
Nej, inte du, men jag menar vad det var exakt om den här Skin Vibe versus Profilo.
Ja, men Skin Vibe är alltså en skin booster, säger de. Så att det är liksom inte en filler, utan det är liksom små nålar som så här mikrodroppar ner hyaluronic acid, som ju är då en typ av Alltså det är ju vatten, det är bara fukt som går precis in i huden. Nästan som liksom en skin roller kan man säga. Och som då gör att det blir så här plump och det är återfuktat i 4-6 veckor, tror jag. Så att det är inte liksom som, för vi pratade väl om Profilo. Profilo is a popular skin booster in Europe, though it hasn't been approved for use in the US. Profilo has a higher concentration of hyaluronic acid. Alltså det är liksom, det finns någon, det är en helt annan nål man använder tydligen. Alltså att man liksom, man använder det mer som en filler nästan. Alltså jämfört då med Skin Vive som ska vara mycket lättare och mycket liksom, alltså något man rollar ner på huden bara. Ja, så det är så här, det är någonting som, jag vet inte om det finns i Sverige, men Skin Vive i alla fall stod i L Magazine och jag blev ändå så här peppad på att testa det. Fukt. Jag vill alltid ha massor av fukt.
Det tycker jag att du ska göra. Jag tror, jag blir osäker nu, men jag gjorde en liten snabb googling här och då finns det ju en fråga som, vad är bäst, skin booster eller profilo? Och det är som du säger då, vad det verkar, att den här skin boosten fokuserar på att förbättra hudens hydrering och profilo då förbättra hudens struktur, alltså att stimulera produktionen av kollagen och det.
Precis, alltså det här är väl liksom mindre invasivt, det här är ju bara, Det är fukt in i huden bara.
Jag hade också kunnat tänka mig att testa det faktiskt. Framförallt så här års.
Ja, men alltså, det är exakt. Alltså, man håller på att smeta på så mycket krämer och det är masker. Och, det är liksom
och inget hjälper tycker jag. Man vaknar ändå upp som ett litet flan varje morgon. Men då tycker jag att du testar det och meddelar oss andra.
Ja, jag testar det. Och jag kan även tipsa om lite olika härliga ansiktsmasker. För det finns ju faktiskt sådana man också kan sova med, som är väldigt sköna så här års. Så att man faktiskt inte vaknar upp som ett litet flan.
Nej, exakt. Det vill man inte göra.
Nej, det vill man inte. Vad lyssnar vi på?
Ja, det här blir faktiskt ett lite gammalt tips. Alltså ur... nu menar jag inte gammalt som är gammalt, men den här låten har varit ute ett tag. Jag har glömt tipsa om den, sjukt nog. Men därför så kommer jag tipsa om den nu. Det är faktiskt en låt som...
Blow my whistle, babe.
Fan, vilken sjuk låt.
Den har varit ute ett tag.
Ja, den har varit ute ett tag. Det här är en artist som heter Rebecca Sjöberg. Som har gjort en låt som heter Tryckare. Som jag tycker är helt otrolig. Hon har ett sånt sinnessjukt eget ID på rösten. Så jag tänker vi slänger in den här mellan alla jullåtar. För något ungt
för
och fräscht.
För att få en liten andningspaus.
En så kallad skin booster för oss alla i våra alla öron. Ear booster.
Ear booster. Det låter väldigt bra. Vi finns ju på Instagram. Vi heter Keeping Up Jenny och Johanna. Jag heter Jenny Ham och du heter
Johanna Noren. _ Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi. Puss, puss.
Puss. Och musiken helt bedrövlig. Hur kan timmar bli minuter? Distraktioner. Men allt jag ser är
podcasten är producerad av Perfect Day Media.